Men sen så en dag så bara bestämde hon sig för att nej, nu gör jag det. Och då upptäckte hon att det tog mer energi att ha kvar i den här lite offerrollen. Att nej, men jag, inte ska jag, jag klarar det inte. Utan när hon då tog ansvaret så märkte hon att det gav henne energi snarare än tog. Och att det tog mer energi att inte våga ta steget.
Välkommen Pia Rockström.
Tack så mycket.
Du är journalist och författare. Hur skulle du presentera dig själv? Utöver det, den här ständiga frågan, vem är du?
Ja, jag är ju en skrivande själ till att börja med. Men om jag skulle berätta lite mer om hur jag är som person och så skulle jag nog säga att jag är en väldigt positiv människa som hela tiden ser möjligheter. Jag är nyfiken och jag tror att det ligger lite just i den här journalistrollen också, att jag är nyfiken på människor. Och jag är kreativ. Jag älskar att skriva och måla till exempel. Och jag tror att det hänger ihop lite med högkänsligheten också, som jag är ju en högkänslig person. Och som jag har insett att högkänslighet och kreativitet hänger ju väldigt nära samman. Det är ju, man får ju så mycket intryck hela tiden och så många tankar. Och det där, det måste ju ha ett utlopp. Så att kreativiteten är ju ett sätt att få ut allting som man tar till sig. Så att jag mår jättebra av att skapa. Sen vill jag bara säga också att något som är viktigt för mig i livet, det är ju balans. Jag kan inte bara vara utåtriktad och träffa människor. Och jag har jättestort behov av att dra mig undan, meditera, yoga.
Återhämtning, ja.
Återhämtning, precis. Mm. Och även vara mycket i naturen, tycker jag om.
Mm, just det. De här kreativa utloppen då? Du har ju skrivit två böcker. En som heter Högsensitiva berättar. Ja. Och nu har du en ny bok på gång. Mm. Det sensitiva ledarskapet.
Ja, precis. Och det, man kan väl säga att den första boken handlar ju om... Alltså det är ju lite min egen resa i de här böckerna också, för den första boken handlar väldigt mycket om vad högkänslighet är genom att jag har intervjuat 22 personer och där har jag ju själv parallellt bearbetat min väg och roll som högkänslig. Och nu i det sensitiva ledarskapet så jag tänker det lite som att högkänslighet är, för många är det en process att förstå det och bli trygg i det och faktiskt bli stark i sin känslighet. Och sen så ser jag det som ett ganska naturligt steg att man tar sin ledarroll sen och faktiskt kliver fram lite. Och det handlar ju bland annat den här boken om. Och det är kanske också en utveckling i mitt liv, tänker jag, att det är dags för mig att ta lite mer plats.
Ja, spännande. Ja. Vi ska återkomma till det där, Pia. Ja. Men jag tänker att vi backar lite grann. Du sa att du har, genom böckerna så har du utvecklats. Och jag har läst att högkänsliga barn som växer upp i en gynnsam miljö utvecklas ofta till att må bra. Men om man växer upp i en miljö som inte är så gynnsam så kanske det inte går lika bra. Och det här är ju, jag funderar på, hur var det för dig som barn? Fanns det liksom utrymme för din känslighet eller ja, hur var det?
Jag har ju många gånger tänkt så här, när jag har ju mött många högkänsliga personer. Dels genom den här högkänslighetsföreningen som finns. Vi har en väldigt aktiv förening här i Skåne. Även genom skrivande då såklart. Och jag har nog tänkt mycket där att oj, men varför jag har så lätt att se det positiva med temperamentsdraget. Och då om man tittar på min uppväxt så tror jag dels att jag kommer från en väldigt stillsam familj. Vi hade inte mycket, vad ska man säga? Det var inte så mycket människor i vårat hem. Det var inte så mycket att nu måste vi iväg dit och nu ska alla vara med där. Utan det är klart att jag hade fritidsintressen och så. Men efter skolan så var jag väldigt mycket hemma. Och jag tror att det gjorde att jag inte kände mig så... det blev inte för mycket intryck under min uppväxt. Jag tror att det kan vara svårare att vara högkänslig i ett väldigt extrovert hem. Mm. Men det som faktiskt är ganska intressant som gjort att jag faktiskt är så stark i min känslighet, det är att jag har en tvillingssyster. Mm. Och vi har ju delat det här. Jag tänker många högkänsliga, om de hade haft en dubblett som de hade kunnat bolla alla tankar med. Mm. Så tror jag att man hade... Ja, det är faktiskt en gåva. Och så jag har ju aldrig känt mig så ensam i det här. Det är klart att jag har känt att jag tillhör en minoritet. Men ensam har jag inte känt mig. För att jag hade hela tiden min syster.
Just det.
Och när jag tänker tillbaks på uppväxten så efter skolan... Alltså det var ju ofta vi satt i vårat rum, vi delade länge rum på kvällen och diskuterade allt som hade hänt under dagen.
Mm.
Så just den här reflektionen och det fick jag ju utlopp för.
Just det.
Så att det är spännande att det faktiskt har varit en så viktig bit för mig som högkänslig.
Man skulle haft en tvilling alltså.
Ja, men precis. Ja, det är ju inget man kan beställa tyvärr.
Nej, men man kan ju inte det.
Det är synd.
Ja. Jag har fått en lyssnarfråga. Jag har fått två lyssnarfrågor som jag ska ta med. Men en av dem är, vilka utmaningar och styrkor har du själv kopplat till din högkänslighet?
En bra fråga.
Och du nämnde ju redan att du ser din känslighet som en styrka.
Ja, men det gör jag ju. Men om vi börjar med utmaningen så känner jag faktiskt att för mig är det arbetslivet som är den stora utmaningen. Mm. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka det faktiskt som högkänslig. Mm. För jag tänker att privatlivet och så, där kan du ändå styra ganska mycket själv. Men arbetslivet, det ställer ju krav på att du ska ha ofta samma tempo som alla andra och lika mycket intryck. Så att jag upplevde nog så här. Jag har ju utbildat mig till journalist och jobbat i mediebranschen i 20 år nu. Lite mer faktiskt. Men det var faktiskt först när jag fick barn. Det var 1999 så fick jag min son, så det var sen 2000 vet jag att jag kom tillbaks till arbetslivet och fick ett sommarvikariat på heltid på faktiskt på den tidningen där jag är nu, Ystads Allehanda. Och det gick bra, men samtidigt så det var ju precis i slutet av vikariatet så helt plötsligt så kom jag inte upp ur sängen. Och jag hade bränt ut mig. Alltså ingen riktigt så utbränd. Men ändå så att kroppen sa ifrån. För att då insåg jag vilken skillnad det är att ha barn och jobba och inte ha barn och jobba. För att när du inte har barn, då är du ju ganska fri på din fritid. Men så att det gjorde att jag tvingades att be min chef om att få jobba 75%. Och jag minns faktiskt än idag hur det var en kvinnlig chefredaktör på tidningen då, hur hon liksom skrattade och sa att det här är den allra första gången jag skriver ett kontrakt, ett fast kontrakt för en journalist på bara 75%. Mm. Så jag känner mig faktiskt lite stolt över det, att jag inledde lite en ny väg där, så man kan faktiskt gå den vägen.
Mm.
Att inte jobba heltid.
Och jag tänker, spontant så tänker jag att det var första gången. Alltså det var väl inte första gången som någon jobbar deltid?
Nej, jag vet. Men jag tror att det är ganska speciellt i min bransch. Att det är många som, alltså arbetet är deras kall liksom. Mm. Så att jag vet inte. Men jag kan säga att jag gick ju verkligen min egen väg där.
Mm.
Ja. Och det har nog varit min räddning att sen måste jag säga en annan utmaning som jag haft, och det är också arbetslivet, och det är att jag är extremt ljudkänslig.
Mm.
Och jag tror det är under fem års tid så satt jag i kontorslandskap.
Ja.
Och alltså jag förstod inte hur alla andra fixade det, för bara en sån sak. När du ska ringa och göra en intervju. Och du vet att alla 11 som sitter i samma rum, de lyssnar ju.
Mm.
Och jag tänker att om du är mer robust så tänker du kanske inte på alla runt omkring. Mm. Men jag upplevde att det påverkade mig jättemycket.
Mm.
Så
det fanns inga rum som du kunde gå undan i, eller?
Ja, alltså det var ju fler, vad ska man säga, företag som flyttade in. Det är ju så, mediebranschen, man ska göra mer nu på färre personer. Och då blev vi färre på företaget, och då flyttade nya företag in i den stora byggnaden. Så att alla fick sitta trängre, och det fanns... Ja, jag hade kunnat flytta till och sitta på annonsavdelningen kanske, men jag kände ändå att då bryter man lite det där sociala. Men min lösning var faktiskt, jag hittade ett par hörlurar som var jättebra.
Mm.
Ja, nackdelen var ju att jag hörde inte mina kollegor längre. Nej. Men det var mitt sätt. Jag hade inte klarat det annars. Och nu, i början av året nu, så flyttade vi och bytte till helt andra lokaler. Och då, jag tror faktiskt att av någon anledning, så utan att jag ens frågade, så fick jag ett eget rum. Det kanske var så att de hade läst min bok eller någonting.
Ja.
Ja, så att nu har jag inte det problemet längre, men det har varit, och nu pratar jag mycket om utmaningar, jag kanske ska säga någonting också om man tänker ju mycket arbete då, hur man kan använda sin högkänslighet, och jag upplever att jag är familjeredaktör, jag jobbar inte som nyhetsjournalist, utan jag intervjuar människor som fyller år och skriver deras historier. Och jag har också kontakt med många sörjande, för familjesidan innehåller ju minnesord och nekrologer och så. Så att där tänker jag att jag tycker inte det är svårt att prata med människor som har sorg. Mm. För mig är det så oerhört naturligt, och jag ser det ju som att högkänsliga har en nära kontakt med sina känslor, och att vi många gånger har lättare för att prata om känslor än många andra har.
Mm.
Så där ser jag en fördel. En styrka. Och sen också det här, jag tror att man är ju väldigt empatisk, och det här lite vänliga utstrålningen som jag ändå känner att andra nog upplever hos mig. Det gör ju att människor öppnar sig mer än vad de först kanske hade tänkt när man intervjuar dem. Mm. Det kan jag också känna att det är en styrka. Och så kreativiteten då. Som den kommer ju mycket av det känsliga som... Alla intryck och så. Att det hör ihop.
Precis. Och du sa då att du skriver, men att du målar också.
Ja, det gör jag. Det går i perioder. Jag målade mer förr. Men nu har jag har tre barn, och min dotter är väldigt konstnärlig. Så att vi målar lite tillsammans ibland. Det blir mest sommartid. Men det är fantastiskt. Och jag känner verkligen hur bra det är att man får ur sig saker. Mm. Inte bara genom ord utan genom bilder. Det är något annat.
Mm.
Det är väldigt... Jag mår jättebra av det. För det är så prestationslöst.
Mm. Mm. Härligt. Att hitta sina uttryck då. Mm.
Men precis. Det är... Jag tror det är viktigare än vad man tror.
Mm. Nu berättar du lite grann om det här med att du jobbar 75% när du fick barn.
Mm.
Men hur har högkänsligheten påverkat dina livsval i övrigt?
Ja, alltså... Just det här, jag har ju gått ner i tid och så. Men jag har ju också valt att bo på landet. Och det har ju kanske dels att göra med att jag är ju uppvuxen på landet. Jag föddes i Lund, men sen växte jag upp på en liten, liten ort i Dalsland. Och nu bor jag i Skåne igen, också på en väldigt liten ort. Och jag tror inte jag hade kunnat bo i en stad. Alltså det här lugnet. Och naturen, och det är ju ett väldigt aktivt val jag har gjort att bo så här. Och just nu tänker jag också, när vi gör den här intervjun, så sitter jag i min friggebod och pratar. Och det var också en sån grej att vi är fem i familjen, och i takt med att barnen blev äldre så det blir ju jättehög ljudvolym och så till slut så kände jag bara att jag måste ha något mer utrymme som jag kan gå till.
Mm.
Och ja, det var många turer där. Från början så vi la faktiskt bud på ett, alltså det är helt galet, men vi la bud på ett gammalt 70-talshus här i samma by. Som var större då, men inte alls, som jag inte alls kände i hjärtat att jag egentligen ville bo i. Men så... akut var läget, kände jag. Att jag behövde. Och sen så fick vi inte sålt vårt hus. Och det är jag ju evigt tacksam för idag. Så att då byggde vi en friggebod.
Ja, så det var väl en jättebra lösning.
Ja, men det var... Alltså, tänk egentligen vad man är låst vid det där. Att man måste flytta. Att det finns faktiskt enklare lösningar ibland. Jag kan varmt rekommendera en friggebod faktiskt. För den som har möjlighet.
Ja, är det fler i familjen som använder den?
Alltså det är mest jag som använder den, men faktiskt min man sitter här och jobbar ibland också, men jag har första king, om man säger, och det är jag som har inrett den och så att jag känner att det är väldigt mycket mitt område, och barnen som nu är ungdomar och vuxna är de också, de är ju sällan här, och det är kanske lite det man behöver, tror jag också, när man har levt, eller när man lever i ett familjeliv, att man behöver vuxentid och egen tid.
Precis. Om vi går in lite grann på din senaste bok nu då. Vad betyder det sensitiva ledarskapet? Hur skiljer det sig från ett annat ledarskap? Och varför är det nytt?
Du tänker på den här underrubriken då också. Just det, boken heter Sensitivt ledarskap, möter nya sättet att leda i 12 intervjuer.
Just det.
Jag översätter ju det sensitiva ledarskapet med ett inkännande ledarskap. Och jag tänker att motsatsen då till en sensitiv ledare, det är ju ett väldigt okänsligt ledarskap, och en ledare som bara har fokus på ekonomi och ekonomisk lönsamhet. Och jag tänker att i det tempot som vi har idag i arbetslivet, så tror jag att, i alla fall i mitt yrke, så känner jag många gånger att man har tappat bort lite det mänskliga. Man bara jobbar på som någon... Jag vet inte vad, som löpande band nästan, även om man håller på med något kreativt. Så i mitt jobb så är det ju mycket att nu ska vi finnas på webben, och då som journalist och så sitter man och kodar massa grejer. Och, alltså det är ingen, folk tror bara att man sitter och skriver den där artikeln, men det är massor nya arbetsuppgifter som ska in på samma tid. Och,
just det, för den, din bransch är ju också i en förändring.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja. Mm. Men lite ur det så kände jag att jag ville ta fram ett annat sätt att leda. Och jag tänker att en ledare skulle ju verkligen kunna påverka en sån här miljö. Så att jag tänker bland annat på en ledare nu av dem jag intervjuat i boken. Han heter Fredrik Gireteg. Och han arbetar på en redovisningsbyrå. Han är högkänslig då och ja, när vi pratade så var de 14 anställda. Jag tror nog att de är fler nu för att det går väldigt bra för dem. Men han är ju en typisk sån här ledare som jag vill ta fram i den här nya boken. Han sätter människan främst. Han frågar alltid hur de anställda mår. Han frågar hur klienterna mår. Och han säger till sina anställda att den frågan vill jag att ni har med när ni pratar med någon. Mm. Hur mår de?
Mm.
Så att. Och sen även när man tittar på forskning då om framtidens ledarskap. Det är ju en forskare som har inspirerat mycket som heter Ingrid Toljert Andersson. Hon är psykolog och har forskat jättemånga år om ledarskap. Och hon, när jag har skrivit om henne i boken och när jag har läst då om henne så skriver hon att på senare år, ja, de fem, kanske 10 senaste åren så har det kommit fram 2 nya ord i vad ska man säga, som passar in i framtidens ledarskap. Och det är, dels är det relationer.
Mm.
Och nu ska vi se. Sen är det också självkännedom. Mm. Och jag tänker just det här med relationer. Att det är så viktigt med just den sociala kompetensen. Och självkännedom, det hänger ju ihop lite för att som hon då menar att i morgondagens arbetsliv så kommer det bli allt viktigare att du som chef känner dig själv, du vet styrkor är så att du vet när du kanske ska delegera till någon annan eller när du ska köra själv och också det här att du vet mycket om dina anställda. Mm. Du, bara det att liksom känna till deras värderingar och vad som är viktigt för dem.
Handlar boken om högkänsliga ledare eller om att anpassa ledarskapet efter högkänsliga medarbetare?
Ja, precis. Alltså, mitt fokus har ju varit högkänsliga ledare. Men jag tänker att om man är högkänslig ledare så är det ju såklart mycket lättare att också ha högkänsliga anställda. Nu tänker jag på Fredrik Gireteg igen här. Han har påverkat hur de anställda sitter på sitt jobb. Han har liksom valt ut, de sitter 2 och 2.
Mm.
Han har valt ut vilka som ska sitta ihop för att han känner tydligt vilka som jobbar bra ihop och så. Och det är ju till och med anställda som har kommit till honom och tackat efteråt. Att, men tack för att du tänkte till så bra. Och då berättade han för mig att nyligen så anställde han just en högkänslig person. Och då gav han henne eget rum. Han brukar inte göra det. Men i och med att han visste ju vem han var.
Mm.
Och vad han behövde.
Mm.
Och då fick hon det också. Så att, det är ju fint det här med en ledare som har den här kunskapen.
Mm, precis.
Det blir
ja, om man nu inte är... om man nu inte är högkänslig men ska leda högkänsliga, kan din bok vara en hjälp då?
Alltså jag tänker att man lär sig ju aldrig om hur högkänsliga tänker och så. För att det handlar ju väldigt mycket om hur de ledarna som jag har intervjuat har hittat balansen i sitt sätt att jobba. Och det kan man ju applicera på högkänsliga anställda också. Alltså det är till exempel en sån sak som att... vad ska jag ta för exempel? Arbetstid till exempel. Att man kanske kräver mer flextid. Att vara lite mer selektiv med vilka uppgifter man gör och vad man kan lägga ut på andra. Men det, allting i boken skulle jag ju säga är ju utifrån en ledares roll. Så det är klart att det är lättare för en ledare att säga att alltså mejl dränerar mig. Det får min man ta hand om i företaget. Mm. Alltså det är klart att allting i boken är ju faktiskt just fokus, ledarskapet. Så, men jag upplever att...
Så den riktar sig egentligen till högkänsliga som vill hitta nya sätt i sitt ledarskap, eller?
Ja, precis. Mm. Och jag tänker faktiskt att som jag då, att man inte ska vara rädd för att kanske ändå hoppa på en lite mer ledande roll. Mm. För att du måste ju inte vara chef för ett jätteföretag. Men att du kanske ändå, när du har läst den här boken, så tror jag att du kommer känna dig mer trygg med att det kanske finns olika sätt att leda på. Mm. Du kanske inte måste jobba 8 timmars långa arbetsdagar. Någon av ledarna har en 24 timmars regel som han har satt upp på sitt företag. Att det ska gå från att man diskuterar en fråga, så ska det gå ett dygn innan man tar beslut. Mm. Och just det där att man kan genom ganska enkla medel få lite tidsfrist och så. Allt måste inte vara supertempo, utan ja, man kan få... får det mer som man mår bra av. Mm.
Just det. Du har skrivit på din hemsida. Att vara sensitiv och inkännande får aldrig hindra dig att ta de ledande rollerna. Tänk vad världen skulle gå miste om du inte vågade.
Mm. Ja, alltså... framsidan av boken, omslaget, där är det ju en påfågelfjäder, och det finns faktiskt en mening med det. Faktiskt så har påfågeln följt med mig hela den här resan, och när jag gjorde den allra första intervjun med en ledare här i Ystad faktiskt, så på kaféet där vi satt, så var det en kudde med en påfågel på. Mm. Och för mig står påfågeln för att jag kopplade lite till den sensitiva ledaren som kanske, jag är en väldigt inkännande person som kanske inte alltid vågar träda fram och visa sina vackra egenskaper. Men jag skulle vilja uppmana sensitiva ledare att göra som påfågeln när han breder ut sin vackra fjäderdräkt. För tänk vad världen skulle gå miste om inte lite mer inkännande människor tog plats på ledande poster.
Mm. Vi som är högkänsliga, vi får ju höra hela tiden att vi ska anpassa livet efter oss själva och inte tvärtom. Mm. Vilket ju är jätteklokt. Och så tänker jag på en egen erfarenhet kring det här. Jag, precis som du, när jag fick barn, jag kom tillbaka, jag jobbade deltid. Och så fick jag vikariera min chef för att han också var föräldraledig. Och så var vi iväg en dag med sonen var hos dagmamma. Och så var vi iväg på Eskilstuna Zoo. Och så står jag där med min tvååring i ena handen. Och i andra handen har jag telefonen och en olycklig medarbetare. Och det blev så väldigt tydligt för mig då hur jag var tvungen att prioritera. Vilken hand som var den viktigaste, så att säga.
Mm.
Och det där, den dagen så bestämde jag mig för att jag ska inte ta några chefspositioner.
Okej.
Och
får jag fråga, bara nu kommer journalisten fram, vad jobbar du med?
jag har jobbat inom IT-branschen sedan 98.
Okej, okay, ja. Så det var liksom inom IT-branschen som du tänkte att du inte ville. Ja, jag förstår.
Precis. Och då var ju det just för att jag måste prioritera mina barn, för att jag känner att jag har inte bandbredd, brukar jag säga. Jag har inte bandbredd för att dessutom vara chef och sörja för anställda och så vidare.
Nej, precis.
Och sen dess så har jag gått den vägen att jag har inte tagit, även om jag blivit erbjuden då chefsposter, så har jag tackat nej. Just av den anledningen. Och då tänker jag ju så här att flera av dem som du har intervjuat, de har ju liksom hoppat av ekorrhjulet och startat eget, till exempel.
Mm. Mm.
När jag först liksom läste titeln på din bok så tänkte jag det sensitiva ledarskapet, och då tänker jag automatiskt på näringslivet. Men ska man se din bok som en... som ett inlägg i debatten att vi högkänsliga ska förändra näringslivet, eller handlar det om att vi ska hitta de egna vägarna?
Ja, alltså jag tänker ju att vi, oavsett om vi är högkänsliga eller inte, så behöver vi ju ledare som står mer för mänskliga värden. Att det är viktigt att det kommer fram. Alltså det finns ju forskning som jag också har skrivit om i boken. Jag tänker Annika... Gud, vad heter hon? Ja, det är i alla fall en forskare i Göteborg. Nu står det still vad hon heter.
Men, hon heter Annika.
Ja, precis. Och hon har ju sett hur viktigt det är just med relationer på arbetet, och hur om relationerna fungerar så blir vi mer stresståliga. Vi klarar en högre arbetsbelastning. Men jag tänker också
Får jag ställa en följdfråga bara på det? Om jag tolkar dig nu då rätt.
Härenstam heter hon, just det.
Ja, just det. Just det. Ja. Annika Härenstam, ja.
Ja.
Men om jag tolkar dig rätt nu så när man då får utrymme att vara en högkänslig ledare, då mår man bättre. Är det det du säger?
Ja, alltså, ja, en högkänslig ledare, men en ledare som värdesätter hur de anställda mår skapar ju ett klimat på företaget där det blir lättare att prestera mycket.
Så när man får vara den man är.
Ja, precis. För att det handlar ju så himla mycket om att du som ledare faktiskt ser dina anställda. Och det, jag skulle vilja berätta också hur jag kom på just den här idén. För jag tycker det passar just här. Och det var, jag vet inte om du har sett, har du säkert, den här filmen som har gjorts om forskningen kring högkänslighet. Sensitive The Untold Story.
Ah.
Det är en fantastisk film tycker jag, som inte bara handlar om Elaine Arons forskning utan många olika forskare faktiskt, tror jag, omedvetet om varandra har liksom forskat om högkänslighet även på djur och sådär. Och i den här filmen i alla fall, så jag satt med Högkänsligas förening i Lund och tittade på den här första gången då. Den hade nyligen kommit ut i Sverige då, och i slutet av den filmen så var det ett avsnitt som handlade just om arbetslivet och högkänslighet. Och där var det en tysk forskare. Hon hade fått fram att högkänsliga gärna tar ledande roller. Och en av de ledarna då som hon hade följt som var högkänslig, hon var så imponerad av honom. Det var också en tysk ledare då som hade ett orkidéföretag. Och hon var imponerad av att han såg sina anställda i detalj. På detaljnivå kände han till vilka de var. Och det gjorde att han lättare kunde liksom parera om det blev problem. Eller han kunde hitta lösningar och kunde lätt se kärnan i det hela. Mm. Så att när jag såg det, det var då jag kände att det här vill jag fördjupa mig i och träffa högkänsliga ledare och skriva om alla förmågor som, och det positiva som arbetslivet skulle kunna få ut av att fler högkänsliga tog ledande roller.
Just det. Och nu när du har skrivit då den här boken, vad har den gett dig för lärdomar som du tar med dig i ditt eget liv?
Ja, alltså det jag tar med mig, dels så tycker jag att det är lite kul för att när jag började skriva den här boken så fick jag flera gånger kommentaren att va? Sensitiva ledare, finns det? Så jag tycker väl att lite att jag har bevisat med boken först och främst att de finns.
Mm.
Och sen det allra viktigaste som jag tar med mig, det är Carolina Gårdheim. Hon har ett företag som heter Kreativ Insikt. Och hon sa så här att i början så var hon lite obekväm och rädd för att ta mer ansvar och ledande roller och så. Men sen så en dag så bara bestämde hon sig för att nej, nu gör jag det. Och då upptäckte hon att det tog mer energi att ha kvar i den här lite offerrollen. Att nej, men jag klarar inte. Utan när hon då tog ansvaret som, och stod i sin kraft där, så märkte hon att det gav henne energi snarare än tog. Och att det tog mer energi av att inte våga ta steget. Och det tar jag med mig.
Allra, det var väldigt intressant. Ja.
Eller hur?
Mm.
Så jag tänker väl att jag själv liksom, det är klart att jag allra helst skulle vilja sitta hemma bara och skriva. Det är ju det ultimata i mitt liv. Men att när man har gjort en bok så måste man ju också ut och prata med läsare. Och nu är det svårt att stå på mässor och så. Men att man, det är ju också en roll i författarlivet att faktiskt träda fram.
Mm, precis.
Och då tar jag med mig hennes ord.
Ja, härligt. Jag tänker på, nu har du nämnt några som du har intervjuat. Hur valde du ut dem som du har intervjuat? Just det här, finns det högkänsliga ledare?
Finns det.
Ja.
Alltså jag tycker att det är så himla kul för att det har gått väldigt lätt. Med min första bok så fick jag ju hjälp från olika sociala nätverk och så. Och söka efter högkänsliga. Mm. Men den här gången kände jag att jag litade mycket på livet och kände att det här kommer att ordna sig på något sätt. Och sen har jag ju ett större kontaktnät nu. Men lite är det ju också så att jag har varit ute på många mässor med min första bok. I Stockholm, Göteborg, Malmö.
Mm.
Och på mässorna så har jag faktiskt träffat, jag tror 5 av ledarna som är med. Och det är inte så att jag har forcerat fram något, utan det har verkligen blivit naturligt att vi har börjat prata. Och jag har ju märkt att det här ämnet är någonting som folk verkligen vill vara med och prata om. För att av alla ledare som jag har frågat så är det bara en som har sagt nej.
Mm.
Och då ska man ju ändå tänka att det här är ledare som, ja, till exempel Tara Mochisi som jobbar på SVT.
Mm.
Hon är ju ganska upptagen kan man tänka. Mm. Och, men hon, ja, hon tackade jag. Mm. Fredrik Paulun som har sin verksamhet. Carl-Johan Forsén Elin till exempel. Han är en författare som han har sålt 2 miljoner ex av sin bok Kaninen som så gärna ville somna. Så att han är ju, den här marknadsföringskarusellen snurrar ju enormt för honom.
Mm.
Men han valde ändå att ta sig tid och träffa mig i Jönköping.
Mm.
Så alltså det har varit så kul att intresset har varit så stort från ledarna också.
Mm. Härligt.
Mm.
Har du fler böcker på gång?
Ja, jag har faktiskt just nu, det har ju aldrig hänt förut. Jag har höll på att säga vågat ta känslighet, men det är faktiskt, man måste ha lite mod för att våga göra det. Jag tänker att i vårt samhälle idag så är det så mycket fokus på att har du ett jobb, du ska vara tacksam.
Mm.
Men jag känner att om man verkligen, verkligen brinner för någonting så, och får ekonomisk möjlighet som jag fick jag skulle verkligen vilja skicka med det till alla lyssnare att ta chansen. För jag kommer aldrig ångra det jag gör just nu. Då har jag ju inte bara att den här boken har blivit färdig utan jag har också kunnat börja på min tredje bok. Och lite som jag sa i början att mina böcker är ju min egen resa lite grann.
Mm.
Och nu har jag kommit, vad ska man säga? Det är lite som man brukar säga det här att man skalar en lök. Mm. Och nu har jag kommit in i kärnan. För att den ska inte handla om högkänslighet på det sättet. Den ska handla om att vara tvilling. Och det var nämligen så att jag föddes som trilling.
Mm.
Och så förlorade jag en av mina systrar vid födseln.
Mm.
Och ur det så har den här boken vuxit fram. Och jag intervjuar tvillingar som har förlorat sin tvilling. Så det är ett tungt ämne. Men det känns som ett väldigt viktigt ämne.
Ja.
Så jag skriver vidare. Och det blir lite som att böckerna är som syskon nästan. Och att nu kommer andra barnet nu när sensitivt ledarskap ska släppas.
Just det. Mm. Spännande. Och om man nu är sugen på att läsa din bok, Det sensitiva ledarskapet, var hittar man den då?
Då hittar du den från och med 25 september så börjar den säljas på nätbokhandlarna. Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln.
Mm.
Bland annat, jag vet inte i nuläget om det är någon mer, men det är väl de vanligaste om man säger så.
Och så ska vi säga att vi lottar ut boken. Man kan vinna den på HSP-poddens Instagram eller Facebook. Kan man vara med och tävla där. Och så ska jag ställa min sista fråga till dig, Pia. Vem tycker du att jag borde prata med?
Ja, alltså jag har ju faktiskt lyssnat på ditt program innan. Så att jag anade att den här frågan skulle komma. Så att när jag tänkte på det så, ja men det var inte svårt. Det kom ganska fort till mig för att i början av året i min journalistroll då så intervjuade jag en högkänslig kvinna. Och hon har ett intressant liv så vi pratade ju bara om det, om hennes liv då. Och så hann vi inte riktigt med att prata om högkänsligheten och det är ju en historia i sig själv.
Mm.
Hon heter Emily Hill Dittmer och hon är frilansande journalist och sen är hon också skrivpedagog. Och det som jag tror att många högkänsliga skulle dra nytta av, det är att hon var den som tog Write Yourself-rörelsen till Sverige. Och det är det handlar om läkande skrivande och det är det hon jobbar med. Så att jag tror att hon skulle ha jättemycket faktiskt att ge. Jag tänker många högkänsliga som har haft rätt så tuff uppväxt till exempel, som tror jag skulle vara jätteintressant att få lyssna på. Jag skulle själv tycka att det var intressant.
Ja, tack så mycket för tipset, Pia.
Ja.
Och tack så mycket för att du ville delta i HSP-podden.
Ja, det var jättetrevligt och jättekul ska jag säga att du är tillbaka igen.
Ja, tack.
Jag tror många har saknat din röst.
Ja, men tack, vad snällt.
Ja.